Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Göteborg! Torsdagen den 29 augusti så kör jag stand-up på Viva. Passa på att boka biljetter redan nu, för de brukar ta slut mycket snabbt. Så in på gardenfors.com och frossa i humor.
Hallå! Simon Gardenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Robin Berglund.
Hej.
Välkommen tillbaka till podden.
Stort tack.
Vi sitter i en ny lägenhet sen sist.
Mm.
Och den här veckan så ska vi prata om vänskap.
Mm.
Du har en egen podd. Du är komiker och jobbar med humor och skämtskrivande.
Mm.
Och du har en egen podd som heter Mina vännerboken.
Mm.
Och det senaste avsnittet av Mina vännerboken handlade... Då gjorde du en intervju med Erik Sporrong.
Mm.
Och det handlade ganska mycket om vänskap.
Mm.
Och problematiken kring vänskap kan man väl säga också.
Mm.
Jag tyckte det var ett intressant avsnitt. Och eftersom du har en podd som handlar om vänner... Så var det ett bra ämne.
Mm.
Ett passande ämne.
Ja, verkligen.
Mm. Men innan vi sätter tänderna i detta matnyttiga ämne så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Och här kommer alternativen. Då har vi Lagunitas, nu kommer lite öl i början. Mm. Lagunitas, Miller, Budweiser, Melleruds, Pabst Blue Ribbon. Sen kan man få en gin och tonic, man kan få Snapple, man kan få rom och cola. Man kan få bara Coca-Cola också om man vill. Hostmedicin, Hennessy. Man kan få blodapelsinjuice, Amarula Cream, mer passionsfrukt, sockerfri. Malibu, Bullet, Bourbon. Passoa, Grand Marnier, Absolut Vodka, Organic Vodka, två olika sorters Nicka Whisky, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding, och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Mm. Jag tror det är mer nu än när jag var här sist.
Mm.
Och sist jag var här, då var det andra tider, för då minns jag att jag kom till dig sjuk.
Okej.
Okay. För då var det tider av att då var det storsint av en.
Mm.
Nu är jag inte det. Och då tog jag hostmedicin och häxblandning, tror jag.
Mm.
Bara för att om det var liksom ett YOLO-tillfälle så vill jag bränna mitt arkivsamtal ljus i båda ändar direkt.
Okej. Okay.
Men nu är jag tillbaka, så nu kan jag ta det jag vill ha.
Vad vill du ha?
Öl.
Öl?
Mm.
Men då tar jag också öl.
Mm. Vad trevligt.
Jag dricker lite mindre för tillfället, men jag har faktiskt fuskat redan idag. Jag tog en öl till lunchen när jag käkade Udon med Jonas Strandberg.
Åh, trevligt.
Mm.
Vilken nivå var det då?
Nivå på ölen?
Mm.
Det var starköl. Mm. 33 centiliters Asahi.
Mm.
Vilken öl vill du ha nu?
Vad är Pabst Blue Ribbon eller någonting?
Det är en amerikansk ljuslager, lättdrucken.
Ja, det blir perfekt.
Mm. Har du hört skämtet amerikansk öl är som att ha samlag i en kanot?
Fucking close to water.
Just det, det var jättebra. För att vara ett sånt skämt man hörde när man var sju typ, ja. Så var det så, den är jättebra.
Ja,
ja, ännu en anledning att få njuta av det.
Mm, jag tror jag tar en Miller Genuine Draft.
Mm, den hörde jag inte ens, men det, du har vi olika, det blir bra.
Jag sa Miller bara.
Nej, ja, det gör inget.
Men, jag tror jag sa Miller.
Jag tror också det.
Vi får se när vi lyssnar igen på avsnittet. Det har varit några sådana tillfällen i arkivsamtalshistoria där vi börjat bråka om vem som har sagt vad. Jag och gästen.
Ja.
Och det är ju ganska lätt att gå tillbaka och kolla.
Precis, ja.
Maja Aspera Lind blev jättesur en gång för att... ja, men det känns... Jag tror det finns någon författare som har tagit upp det här liksom, när man bråkar i ett parförhållande. Mm. Nej, det sa jag inte alls.
Mm.
Och så var det någon som hade gjort en uppfinning då där man spelade in allt man sa så man kunde gå tillbaka och kontrollera.
Ja.
Och så är det ju i arkivsamtal.
Ja, jag vet, men det är inte jättelätt att för dig att spela upp. För lyssnarna är det lätt att stämma av.
Mm.
Och när du klipper. Men nu i vårt samtal här, om du bara sa Miller eller inte.
Ja.
Det är meck.
Ja, det är meck. Ja. Och det är inte så viktigt heller. Det blev inget bråk direkt.
Jag är lite sugen nu bara för att bråka lite.
Okej, okay, men tror du inte att jag sa Miller?
Jo.
Jag tror också
det. Ändå onödigare bråk.
Men vi kan göra det. Ska vi göra det i pausen? Ska vi lyssna? Nej, vi skiter.
Ja, det känns superont. Eftersom vi är ense också.
Ja, och jag tror lyssnarna, det är inte så intressant för dem heller. Och hur vi får reda på. Ja, det var som vi trodde.
Ett rungande gå vidare kommer eka på lördag.
Om du lyssnar på det här idag, det vill säga lördagen den 24 juli, så kör jag stand-up ikväll på Laugh House i Stockholm med Johannes Bränning och många andra kul typer. I augusti så kör jag och Anton Magnusson igång igen med vår gemensamma stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom, där vi kommer till 21 svenska orter. Jag har också en show den 2 september som heter Skämt som Simon Gärdenfors aldrig tidigare kört i en soloföreställning på Lund Comedy Festival. Den är vad den heter. In på gardenfors.com och spana in alla mina gig och mycket annat. Men då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Mm. Du har öppnat din men inte min.
Ja, det här twisten kommer i dubbel bemärkelse.
Okay.
Du har skruvkort.
Ah, skickligt.
Jag tror knappt man behöver handtag. Eller för lyssnarna som inte ser det här som videolänk, eftersom det inte går att göra.
Nej.
Så tog du en tröja emellan när du skulle vrida av. För jag tänkte, jag tror inte det behövdes. Men du sa, jag tror det behövs.
Jag har väldigt mjuka händer. På mest ont.
Okay, ja.
Sist vi såg så berömde du en man för att mjuka händer. Och jag spelade med, men jag kände direkt att jag har ju mycket mjukare händer än den här mannen.
Vem var det? Var det någon som vi ska... Någon...
Kom fram någon och ville tacka för kvällen.
Ja,
ja, precis. Och då så sa du otroligt mjuka händer. Så hälsade jag också, så ville jag såklart inte säga nej.
Jag får känna nu bara på
ditt
handslag.
Ja, lite...
Tänk
om jag...
Till bevis.
Ja.
Väldigt, väldigt mjuka.
Ja.
De var faktiskt... fast det kanske lite tanigare än hans. Alltså han hade mer fett i sina händer. Så att de var liksom... dina var minst lika lena.
Mm, men närmare till benet.
Men närmare till benet. Mm. Det var, hans var liksom lite svullna, tjocka och lena. Så det var liksom...
Han hade så kanske tofsar som hade gjort att det var blodstopp och sånt. Det var mer den typen av mjukhet.
Din, eller vad sa du?
Nej, han hade kanske det. Så att det var liksom en tjock blodansamling i hans hand.
Nej, jag tror mer det var fett.
Det var bara fett,
han hade ätit så mycket kalaspuffar. Att han hade även fått tjocka händer.
Men det är ju Carl Alfred-grejen, att det lägger sig på nävarna.
Ja, eller han har ju underarmarna.
Just
stora.
Det. Har du sett han riktiga Carl Alfred?
Ja, jag har sett ett foto av någon gubbe som ser väldigt... Alltså, det är ett svartvitt gammalt foto, va?
Nej.
Är det inte det?
Ja, det här är från 2010-tal. Och han har en tjej som är Aurobis lig.
Okej, okay, är hon lik Olive Oil?
Det heter hon, ja. Det minns jag inte. Men jag tänkte bara, jaha, det här är sexigt. Alltså att ha helt elefantben till underarmen.
Det var armarna som var lika Karl-Alfred, men var även ansiktet. För det fotot jag har sett är mest liksom hur ansiktet, att han har någon konstig haka som sticker ut.
Och... mer en bestrokad person. För det här är ju bara att han har enorma underarmar sett till övriga kroppen.
Ja.
Och det är det enda man tänker på när man ser honom. Förutom hans vackra tjej.
Okej, okay, ja. Men hon var inte lik Olive Oil.
Inte att jag tänkte på det.
Nej.
Det är inte som Klimp. Det var inget dåligt sidospår. Jag tänkte
att Klimpen har en tjej som är out of his league.
Nej, det har han ju. Men han har ju inte en tjej som är lik Klimpens tjej i serien. För Klimpen har nog ingen tjej.
Nej. Men ja, och i den här tv-serien som kom om Klimpen nyligen då när han var vuxen.
Mm.
Jag tänkte liksom försöka mig på ett skämt. Ja, men det var ju en period där han inte hade någon tjej också. Men det var det inte, för det var, han överlappade ju till och med. Han,
ja, just
han, han hoppade. Jag beskrev en gång min karriär som att jag skulle... att jag gick från musiker till komiker.
Mm.
Och att jag långsamt taktmixade över karriärerna så att liksom ingen märkte när du byggde en ny. Och jag pratade då med komikern Björn Gustafsson om det här. Och då sa han så här, ja men så är vissa i förhållande också. Att de liksom taktmixar över. Och han sa, eller som lianer, att man liksom man kastar sig från en annan lian till en annan. Och man kan liksom se på dem var i det här liansvingandet de befinner sig. Att de just är på väg att släppa den gamla.
Men för visst var det så, Klimpens gamla tjej märkte ju när han släppte hennes lian.
Absolut, ja. Jo, lianen märks, den är ju tydligare när den släpps.
Ja.
Taktmixningen, det är ju svårare att komma undan med i förhållande sammanhang. Jag tyckte lite jag kom undan med det i, det var knappt någon som märkte att jag slutade med musik.
Nej, alltså, jag visste inte om det själv.
Nej, men det är som en sån perfekt DJ som fejdar ut två låtar i varandra.
Ja, det är riktigt professionellt.
Mm. Men ja, musikkarriären kan inte helt utfejda den nu.
Nej.
Jag ska göra lite musik med Anton i Trelleborg i slutet av sommaren.
Ja, vad roligt.
Mm. Japp, då är vi klara med formalierna. Jag vet inte om det är några formalier. Jo, det är en presentation, det är väl i drycken. Jag vill presentera att det är lite löst också. Ska vi börja prata om veckans ämne som är vänskap. Mm. Och när jag hörde din podd då med Erik Sporrong.
Mm.
Där du berättade att du hade varit avundsjuk på honom.
Mm.
Eller fortfarande är kanske, vad vet jag. Det kan inte gå över så snabbt.
Nej.
Jag blir dels lite förvånad. För jag vet inte, det är ju inte... Jag tycker knappt att... att han har märkbart, att det går bättre för honom märkbart.
Nej.
Jag har liksom inte exakt koll på hur man mäter hur bra det går för någon.
Nej.
Men din poäng var väl då att du tyckte att det gick så bra för honom så du blev avundsjuk, så du klarar inte ens av att följa honom på sociala medier längre.
Mm.
Och ni tog upp det i podden.
Mm.
Först och främst, du vet att det finns en döljfunktion på alla, va?
Det har jag fått reda på efterhand.
Det visste du inte innan? Nej. Okay.
Det var synd, men då hade det också... Det är bra ibland att ta i, tycker jag.
Okay.
Det blev roligare så här också.
Ja, jo, det blev ett intressant avsnitt. Och jag tänkte mycket på när jag hörde det så här. Jag undrar om han har hört när Mark Maron i WTF podcast intervjuar Louis C.K. För det påminner lite om det.
Mm.
Det hade du inte hört.
Nej.
Förrän idag, eller?
Idag har jag lyssnat på det.
Ja, och du lyssnar på del 1 och del 2.
Mm.
Det är ett avsnitt som jag kan rekommendera för alla. Det är lite svårt att hitta. Det finns på YouTube nu i alla fall. Men det var någon välrenommerad tidning som utsåg det till det bästa poddavsnittet i historien.
Mm-hmm. Ja.
Och jag tyckte det var väldigt, väldigt bra.
Ja, verkligen. Det var väl relativt, så det var ju tidigt också.
Alltså, det var ju innan Louis C.K. blev MeToo-ad.
Mm. Vilket gör att det kittlar till lite när han berättar om hur viktigt det har varit för hans välmående att onanera.
Ja, jag lyssnade på avsnittet innan Louis C.K. blev MeToo-ad.
Mm.
Så jag tänkte inte så mycket på det. Men han snackar mycket om att runka. Mm. Och för er som inte hängt med i MeToo-skandalen kring Louis, så var det då att han runkade offentligt, eller inte offentligt, men inför tjejer då. Mm. För det mesta frågade han först. Mm. Osäkert om han gjorde det någon gång utan att fråga. Jag är inte helt på det klara med det.
Nej, precis. Men då hade man tryckt mer på det. Mm. För det är ett mycket värre... Eller, jag vet inte. Men jag gissar att man hade fått höra det då. Ja. Det man alltid hör är att man frågade först.
Ja, men jag är osäker på... Jag läste någon gång att det var någon som sa att han kanske inte frågade. Mm, ja. Men det... Och sen var det ju också då att han var i någon form av... maktposition. Att det var kanske folk som var opening acts för hans stand-up som hade svårt och kanske var inte i maktposition och säga nej så lätt.
Mm, just det.
Så det var det handlade om. Men det här var ju då innan, det här var ju kanske då när Louis C.K. var på toppen av sin karriär. Mm. Och Mark Maron, hans karriär hade väl gått så pass bra då med WTF, var en av de populäraste poddarna på hela internet. Och han fick vara med rätt mycket tv och han hade fått en egen sitcom då också, tror jag. Mark Maron, han fick det senare i alla fall. Mm. Så då kände han väl så här, okej, nu kan jag försöka... För han hade varit så avundsjuk på Louis. Mm. De var bästa kompisar under en period där de hade liksom bott ihop, tror jag, till och med under någon period och liksom börjat med stand-up tillsammans och gått bredvid varandra. Och sen så hade det då liksom Louis C.K.s karriär stuckit iväg och han hade blivit en av världens populäraste komiker. Mm. Och Mark Maron beskrev det som att när Louis C.K. Fick en tv-serie så sa han så här, var han tvungen att döpa serien till Fuck You Mark Maron.
Det är jätteroligt.
Det hette det inte, nej, men det var det som var skämtet. Nej,
verkligen.
Liksom. Men du hade inte hört den. Men kunde du se paralleller till det?
Ja, alltså både och. För att där, utifrån i alla fall, så var det så tydligt att Louis C.K. verkligen hade stuckit ifrån. Alltså att tåget hade gått. Alltså, Mark Maron var fortfarande
och du och Erik Sporrong är ändå kvar på samma spelplan i alla fall.
Ja, precis. Och jag tror, jag minns, jag har ibland spelat FIFA med mitt systerbarn.
FIFA med knuff. Gud. Jag bara tänkte nu spelplanen var kvar i den.
Men också så förlorade jag en gång mot honom. Mm. Och då blev jag extremt bitter.
Slog du barnet?
Nej, men jag har vunnit alla gånger, så vann han en gång. Och då, alltså, det är inte så viktigt för mig med FIFA, men det var något här, han är så liten nu, han kommer vara så mycket bättre än mig, varför har jag lagt så mycket timmar? Ibland så behöver det inte vara att någon har kört om en på alla plan som är nyckeln till bitterheten.
Nej.
Utan det var snarare, det var liksom dels var det liksom många små saker, och dels så var det så mycket mer om mig än om Erik Sporrongs karriär, skulle jag säga. Mm. Att det blev så här.
För att de flesta av lyssnarna som lyssnar nu skulle jag gissa på kanske inte vet vem Erik Sporrong
nej,
är.
Nej, visst. Och inte mig heller. Så det är alltid i sin ordning. Utan det är ju just det att det är så svårt att göra, alltså, den här jämförelsen med Louis C.K. och Mark Maron. Mm. Utan man måste ju verkligen säga, jag förstår att vi är olika världar såklart. Mm. Men jag tänker att man kanske relaterar till att man har till bitterhet och avundsjuka och missunnsamhet och småsinthet och sånt där. Och
jag måste ju tillägga att jag tror att det är någonting alla känner. Mm. Jag känner ju också så, jag jämför mig mycket med andra komiker och sådär. Ja, jag har kanske inte... på det sättet liksom avföljt någon av den anledningen.
Nej.
Men det är klart att det är en känsla som alla har mer eller mindre, skulle jag tro, absolut.
Men jag tror att om man som du vet att det finns en dölj funktion, då framstår avföljandet så mycket mer av ett statement, ja, att man vill trycka upp det i ansiktet på Erik. Jag ville ju inte att han skulle veta om det, ska sägas. Men jag förgicks...
Förrän du sa det, för att du berättade ändå för honom innan du visste att han visste.
Mm, ja, men det är så här stand-up-skada, att man vill äga sin egen tillkortakommanden på något sätt.
Ja, och göra underhållning av det.
Ja, men också, jag vill ju sluta fred. Jag förstod
även
ju...
om han inte visste att det var krig, eller du visste inte att han visste att det var krig. Han hade ju märkt att du hade avfällt honom, men du visste inte att han visste det.
Nej, och han hade ju också bottenlöst storsint sagt här, ja... Det är nog i sin ordning. Han upplevde ändå att vi var kompisar liksom. Alltså han, jag upplevde
inte. Men umgicks ni fortfarande då efter det här?
Ja, men mindre. Skulle jag säga. Men
vad var det när han gick om det i antal följare? Eller vad var det liksom, när var det du började bli irriterad?
Jag kan ibland märka att jag inte har fått en like från en kompis i branschen på 3 år. Och då, då tolkar jag det som, den har nog dolt mig då, tolkar jag det som. Eller,
ja, du har så bara kollat, jag har inte fått en like från den och den kompisen.
Ja, ungefär okay, så. Och då menar jag att man kan störa sig på någon sociala medier-persona.
Mm.
Och att det kan man göra mer på ens privata persona.
Ja. Mm.
Så det kanske hade med det att göra också. Och sociala medier i den bransch vi rör oss i är så jävla mycket, det är så mycket av en... Det är så mycket reklam för ens framgång. Man ser direkt antal likes, man ser om någon gör coola gig eller hänger med häftiga människor. Men i privatlivet så gör man ju inte det. Nej. Och det gör att det kanske är lättare att inte störa sig på en person om man ses och tar en fika. Om den inte väljer att trycka upp det i ansiktet på en. Så att det kanske är en av anledningarna till att vi kunde vara privat, eller vi kunde liksom umgås, men jag kunde inte stå ut med honom på sociala medier.
Nej, jag tycker, jag skryter mycket på sociala medier, men jag gör den nog inte lika mycket privat.
Nej.
Alltså, men jag har ju träffat folk som, och det där framstår som 10 gånger värre när någon sitter och liksom skryter privat. Ja. Så här, ska namedroppa vilka kändisar de har träffat eller liksom, hur framgångsrikt det går. Eller hur bra allting går.
Men... Och det där är bra att bli påminn om, men det är för det är man märker ju det direkt när någon annan tar upp sina framgångar.
Mm.
Alltså till och med när det kanske inte ens är meningen eller när de inte vill skryta.
Nej.
Så är det väldigt lätt att man tänker, ja, jo... vi vet, eller vi fattar
alltså, det är sånt jag har fått skamsköljningar av, alltså när jag vaknat med bakfyllångest och bara liksom får upp flashbacks från gårdagen när jag har skrytit. Alltså jag är ganska skrytsam i allmänhet. Jag kommer ihåg Elinor Svensson tuppte på roasten av mig att jag är väldigt skrytsam. Men det är också någonting jag kan känna skam inför.
Men jag påminn mig gärna, men jag skulle nästan säga att du inte är det. Eller så har du jobbat på det på senare.
Jag kanske har jobbat på det. Alltså jag tror att när jag var liten så var jag nog mer skrytsam. Alltså så här, när jag gick i mellanstadiet. Men då var det liksom också lite så här mer ett skämt att man var som seriefiguren Pellefant eller något sånt, att det var att man skröt och, alltså jag hade ju självinsikt att jag var en mellanstadieelev Järup, jag hade ju inget att skryta om liksom. Men jag gjorde det i alla fall.
Men det var väl till andra mellanstadieelever i
Järup? Ja, det var det. Men det var liksom det var mer, du vet ungefär som barn säger, jag är proffs, jag är bäst, jag är det här och det här liksom, på det sättet, det. Den nivån var det liksom. Men jag kommer ihåg när vi flyttade till Lund, så var det någon, alltså sista dagen jag var i Järup, så var det någon tjej i min klass som hade skrivit på tavlan så här: hej då Simon, ha det så bra i Lund, vi kommer sakna dig och ditt skryt.
Roligt. Fan vad osubtilt. Jag skriver på en tavla. Hur gammal var du då?
Alltså jag tror jag började i 6:an eller 5:an i Lund. Det var något sånt.
Men du minns ju det ändå.
Jag minns det här på tavlan.
Ja, satte det sig?
Ja, jag tyckte det var roligt då liksom. Jag blev inte...
Vad insiktsfull du var tidigt ändå. Och kanske framförallt vilken distans du ändå kunde ha till det. Alltså 6:an ändå. Jag minns inte som att man hade så mycket utifrån perspektiv på sig själv riktigt.
Nej, det vet jag inte. Alltså, jag var nog rätt image-medveten redan då. Jag kommer ihåg att det var redan då när jag började i skolan i Lund, att jag då skulle alltid ha keps. Att det skulle vara en del av min grej. Och det var långt innan jag blev tunnhårig eller sånt. Så då var det bara för att vara cool liksom. Eller så här en hiphop-grej. Och att jag påstod för dem i min klass i Lund då, att jag aldrig tog av mig kepsen. Och så frågade jag, inte ens när du duffar? Så sa jag nej, det var ju också ett skämt. Ja. Men...
Men hur långt det tog det innan folk, innan du blev kepskille? Hur långt det tar sånt?
Vad sa du, när det var?
Nej, men när du upplevde att det satte sig, att folk beskrev dig som han med keps, eller vad man ska säga. Upplevde att det funkade?
Ja, men det funkade. Det kommer jag ihåg att liksom, för jag hade fortfarande kontakt med mina kompisar i Järup, så var det någon av dem som har sagt så här: jag har hört att du alltid har keps.
Vilken seger. Men jag bara, förlåt att jag sidospår, men du berättade att du kan vakna upp och skämmas över att du har skrutit.
Ja.
Och det kan jag också göra.
Det var länge sedan, men alltså, länge sedan jag fick den typen av liksom skamsköljningar. Mm. Jag hade en period när jag fick väldigt mycket skamsköljningar. Och det var länge sedan. Det får jag inte så mycket längre.
Nej.
Nästan aldrig. Jag mådde nog psykiskt sämre under vissa perioder.
Mm.
Men då kunde jag få det att jag hade skrytit och bara, åh vad pinsam jag var. Mm. Så ungefär.
Mm. Ja, sist vi sågs, så då var det som sagt ett gig i Jönköping och
du, en vecka sedan ungefär.
Ja, precis. Men, och du var en av dem som drack. Jag drack inte då.
Mm.
Och jag tyckte det var så otroligt skönt att vara nykter just den kvällen. För att du har varit inblandad i väldigt många av mina skamsköljningar.
Ja, jag tror du har nämnt det. Och de gångerna du har tagit upp det så är det saker som jag har inte tänkt på det du har tyckt var pinsamt.
Nej.
Och jag kommer knappt ihåg det. Det enda jag kommer ihåg nu är att du berättade att det var någonting du sa eller gjorde under en arkivsamtal live-inspelning. Men jag kommer inte ihåg vad det var du sa eller gjorde.
Nej, det minns jag inte. Men det är nästan ointressant vad du tycker. Alltså, en skamsköljning pågår ju nästan bara i ens huvud. Det är ju inte så här, alltså, konsekvenserna blir av det här. Mm. Kommer det här slås upp stort i tidningarna? Utan det är bara så här, jag är sämst.
Får du mycket skamsköljningar?
Mindre och mindre också.
Mindre och mindre, ja.
Men jag tror att det är en kombination av dels att alltså, som sagt, jag följde ju dig innan jag började med stand-up, så att jag har varit ett litet, en liten idol-fan-relation som har krympit kanske, men det har varit. Och dels också att du är ganska bra på att säga va? Att det synar ganska mycket. Och jag har en tendens, eller framförallt hade en tendens, att överdriva och ljuga ganska mycket.
Aha,
och så blev det en clash då att du sa va? Och jag bara, åh nej, avslöjad. Och då kunde du sätta spår verkligen. Jag tyckte du gjorde fel på något sätt. Men det tror jag var anledningen.
Kommer du ihåg någon av de här grejerna? Vill du peta det som så?
Jag hade jättegärna gjort det om jag hade kommit på det. Men jag vet ju hur jag själv har funkat. Att jag har hört min pappa berätta en historia. Han som också överdriver alltid. Och så överdriver jag ännu mer för att jag vill fånga folks uppmärksamhet. Och sen så står man där med en ren lögn plötsligt.
Mm.
Nej, men om jag kommer på någon en tydlig sån. Men det har alltid varit något sånt. Att jag har berättat någonting och du sa fast det är sådär,
ja, och det har ju jag. Det är ju också liksom inte alltid världens mest charmigaste sida. Att så här, det, alltså så här, som besserwisser draget jag har. Det var ju liksom ganska snabbt i mitt förhållande när jag blev tillsammans med Andrea. Så tog hon upp det, att det var jobbigt att jag var en sån besserwisser.
Mm.
Att jag var tvungen att liksom rätta folk som sa fel och rätta henne om jag tyckte att hon hade sagt något fel, liksom faktagranska allting och ta upp och googla.
Ja.
Och liksom, det gör jag ju fortfarande. Jag kunde inte riktigt släppa det. Det är nog mer att hon har fått vänja sig än att jag har fått förändra.
Är det så ändå?
Ja, jag har verkligen försökt förändra den sidan.
Ja, jag tycker inte att det är ett problem. Men jag förstår ju, om man lever med dig så blir det, då blir allt uppförstorat.
Ja, så blir det ju. Och jag tror, alltså nu klagar hon inte på det längre. Men hon sa liksom att hon störde sig. Hon kan fortfarande störa sig på min självgoda ton. Att jag säger någonting och att jag då liksom sitter tillbaka lutad, sträcker ut armarna och ger intrycket att jag har rätt, alla andra har fel, inklusive du. Det tog hon upp det här om dagen, bara att så här, och här imiterade mig hur jag var.
Ja, men det är, återigen din att du vet ju om de här sakerna så himla mycket.
Ja.
Då blir det ju, alltså jag ser inte framför mig att det kan bli ett så stort problem. Alltså,
nej,
förstår du skillnaden? Om man lever i förnekelse.
Jag tror säkert att många vänner och flickvänner har stört sig på det även om jag vet om det. Liksom.
Ja, men har du sett problemet i det då?
Vad sa du?
Har du tidigare sett problemet i det? Även om, eller, fattar du skillnaden?
Att jag har sett... Nej, jag förstår inte riktigt frågan.
Alltså, så tänker jag, att skillnaden är så här, ja, jag vet att folk tycker det. Mm. Eller jag förstår vad de menar och jag kanske inte jobbar på det nödvändigtvis, men jag ser det som en av mina svagheter.
Mm.
Det tänker jag är skillnad i de två.
Jo, så har jag absolut så har jag tänkt. Men alltså, om vi jämför det med att någon som inte duschar speciellt ofta och luktar jävligt äckligt. Mm. Och så är det så här, och att folk stör sig på det i hans eller hennes omgivning.
Mm.
Vi säger att det är en han.
Mm.
Han går omkring och luktar för jävligt. Mm. Han har säkert många bra sidor, många gillar honom, men han luktar skit liksom. Mm. Och så stör sig folk på det. Mm. Och så är det någon som tar upp det till slut och sa, du kanske borde duscha.
Mm.
Alltså det är irriterande när du stinker.
Mm.
Och så även om den personen då, om han är självmedveten, så här, ja, jag vet. Jag borde duscha. Men så så gör han inte.
Nej.
Då är problemet kvar, ja. Liksom. Och så kanske det med mig.
Ja, men det var det jag tänkte. Ja.
Och att det är så här, han kan vara så här, ja, men jag har försökt liksom, men det blir alltid att jag bara skjuter upp det. Det säger jag, det blir, nej, och sen faller man dit liksom, nej, jag orkar inte, nej, jag vet att jag borde göra det, men det blir ofta att jag missar det.
Eller det har blivit en nya kepskille, att folk får gärna höra av sig så här, att det sägs att du fortfarande är en besserwisser. Det är karriärsbyggande.
Att du men det var faktiskt en kille i Järup som hade som image att ha öppen gylf. Det blev en spit take, du tog så. men han var liksom en kille med hög status som var cool. Och sen så...
Va? Det
var, och så sa någon kanske tjej, du har öppen gylf. Han bara, jag vet. Det var mer en pièce de conversation.
Men det kan ju inte... Alltså, ibland så, hör man, så funkar det ju där. Alltså på ett globalt sätt. Alltså,
globalt?
Crisscross, eller vad heter de?
Alltså, crisscross, att de hade byxorna bak och fram.
Alltså de var ju ensamma om det, men
ja,
det blev
och
ändå
väldigt
image.
Mycket häng. Det var ju först väldigt bespottat och så här, Gällivare-häng. Och när jag började med det så hade min morsa sa att det såg ut som jag hade skitit på mig.
Ja.
Men sen blev det ju en cool grej liksom. Ja.
Jag skulle säga att nya häng är OneCast-masken.
Okay,
att föräldrar blir lika så. Alltså de har liksom inget riktigt argument för att det är...
Ja, fast det ser farligare ut. Alltså Gällivare-häng var någonting som var så töntigt. Och det ser bara, alltså från början, att det var liksom riktiga bönder och losers. Som
ja, men då är Chris Cross och Ronny och Ragge, är det samma problematik i vuxna ögon verkligen? Det känns som att det är, båda heter häng. Men det ena visar röven och den visar kallingarna.
Chris Cross hade bak och fram.
Ja, men och visade kallingarna.
Ja, ja, och det gjorde ju Marky Mark också tidigt. Och...
Men Ronny Ragge, jag tolkar Gällivare-häng som att man också har kallingarna nere.
Att man har kallingarna nere också.
Ja.
Så man ser rövsprickan liksom.
Och det tycker jag är... Då ser man ju halv... Det ser ut som att de skiter på dig. Eller jag vet inte, man ser halva röven.
Jo, nej, men jag tycker att... ja, men att ha OneCast-masken... Det ser bara farligt ut. Det var liksom så här, min morsa blev väldigt upprörd när jag rakade huvudet också. För hon associerade till skinhead-grejen och
ja,
så där. Även om det var ett hiphop-mode ett tag. Men, jag tycker både raka huvudet och ha rånarluva / ski mask som man säger. Det är liksom farligare och hårdare, men att ha öppen gylf eller... eller ha häng på brallorna. Det är bara så här att då vänder man mer upp och ner på någonting som är väldigt töntigt. Alltså ungefär som att det är väl coolt att ha pissat på sig. Att man ska göra det till någonting coolt, att bara, det kommer med screentryckta kissfläckar till slut för att det ska vara.
Men i parallellt universum så tycker jag att gylfen är superrimlig. Alltså hade kidsen börjat med det, hade jag bara, ja, då är det väl så nu då.
Jo, men det skulle ju säkert vara lite som så här, kan vara lite sexigt nästan. Mm. Alltså så jag tänker som så här urringning eller kort kjol eller
stringen,
bara överkroppen, just stringen uppe. Mm. Alltså öppen gylf är bara liksom så här, som Easy E svarade på frågan varför han hade byxorna så lågt nere.
Mm.
Jag tror han sa easy action eller easy access.
Aha,
att det är liksom snabbt.
Det söndas öppet.
Ja,
det sa man om öppen gylf, tror jag.
Ja.
Mm, att, ja.
Och det finns ju också det här, har du varit på tjejkalas?
Mm.
Som jag tidigt gjorde en stand-up-rutin om hur orimligt det var att, att man antydde att barn hade fått avsugningar på tjejklass.
Bra att du sa det, för jag har skrivit något skämt om det. Men då,
det är fler som har gjort
ja,
det.
Men då, ja, det är klart.
För det är nog en lågt hängande frukt. Mm. För jag har faktiskt hört folk som säger så här, ja men den hade ett skämt om det, men du hade väl det tidigare.
Ja, just det, ja.
Och sen nu har jag bara, okej, det är för lågt hängande frukt. Det är nog public domain, säger vi nu.
Men ja, för det är, man säger ju alltid till barn.
Mm. Jo, men det är som, det finns något skämt, det har inte jag dragit heller, men att dyslexi är ett så krångligt ord för dyslektiker. Yeah. Och det är väldigt många komiker som har kommit på ett skämt om det.
Och att läspa, det går inte att säga läspa om man läspar.
Och det fanns ett gammalt skämt som, alltså när folk precis började med stand-up, som är så här: när jag sa att jag ville bli komiker, då skrattade folk åt mig. Men se på mig nu. Mm. Nu är det ingen som skrattar. Det var, jag snackade med någon kille som hade hållit en kurs i stand-up, och han sa att liksom, på samma kurs var det tre som hade skrivit det skämtet som sitt öppningsskämt. Och han hade försökt spåra historiskt. Jag tror att det var, man kunde gå tillbaka till 40-talet eller 1800-talet. Ja. Sånt där. Att det var riktigt gammalt. Ja, eller ännu äldre. Jag vet inte. Men...
jag har också någon variant på det. Men det betyder ju bara att man... Det är också ett bra tecken, tycker
ja,
jag.
Ja,
man tänker brett och man tänker rätt någonstans.
Tänk brett, tänk rätt.
Snoskämt. En bok.
Mm. Vi har inte pratat jättemycket om vänskap.
Nej,
direkt
det,
kanske. Liksom. Har du haft några tankar kring det? Liksom förutom det vi redan har nämnt.
Jag tänkte lite på vägen hit. För att... och varför jag tänker mycket på det är för att jag har den här podden då där tanken det dyker upp ganska ofta. Det ena är att jag är väldigt, alltså jag tror att jag är väldigt avundsjuk på tjejer och tjejkompisar. Min fasta övertygelse är att de är bättre på att vara vänner.
Jaha.
I regel.
Det vet jag inte om det är.
Nej, men inte alla såklart. Nej. Men det är väldigt sällan.
Bara, alltså i allmänhet tänker jag nu. Om man liksom skulle göra en... vad säger man? Antropologisk studie.
Nej, men det jag lägger in i en fin vänskap. Det har jag inte fått av killar i mitt liv. Och då är det...
Men du har fått av tjejen?
Nej, inte det heller egentligen. Utan det är bara alltså, precis, det kan ju vara en del av problemet. Men när man hör tjejer berätta om att de hörs varje dag och berättar allt för varandra och finns där för varandra. Jag vet att skulle det verkligen brinna till, alltså att jag hamnar på gatan och så här, så kommer det lösa sig. Men just det där att man förebygger kriser och hjälper varandra och sånt där. Det har jag inte haft. Och det tror jag delvis har med att göra att det är killar och killar liksom.
Jag vet inte, alltså jag känner att jag har haft och har såna kompisar liksom, som jag kan som finns där för mig och som jag kan prata om nästan allt med liksom.
Gör ni det?
Vad sa du?
Gör ni det?
Ja, alltså jag ringer exempelvis Anton om jag liksom mår väldigt dåligt och liksom har något stort problem och liksom måste prata av mig. Och liksom, och jag tänker liksom att det här är privat. Och förhoppningsvis så sprider han inte det vidare.
Nej.
Vilket han kanske har gjort någon gång på fyllan med någonting, men jag känns som kanske han har gjort det någon gång, men ändå känns det bra att ha någon liksom att prata med. Och jag har haft andra liksom kompisar som har varit väldigt nära liksom, som jag har kunnat prata på det sättet med. Sen har jag haft perioder när jag inte haft också, när jag känt att fan, jag har ingen riktigt nära vän just nu liksom.
Nej.
Nu var det länge sedan sist, men det är periodvis så har jag det.
Jag kan verkligen ha fel i det. Det är bara när jag hör folk berätta om, alltså jag ser på min sambo eller på tjejer i min närhet, så ofta kan vara ett gäng som liksom har, som vet så mycket om varandra och som delar så mycket så där. Och jag är jätteglad i mina vänner. Alltså det är inte, jag vill verkligen säga det, men det där, och ja, jag vet inte, det kanske är att man har svårt att släppa in folk på livet och sånt där. För det där har jag också tänkt på i vuxen ålder, att det är lättare att få kompisar. Men att, att släppa in folk på livet så, det är nästan som att bli förhållande.
Nu, i vuxen ålder?
Ja, alltså man investerar ju saker. Att skaffa vänner liksom i vuxen ålder.
Ja, jag vet inte. Alltså jag har nog ganska mycket vänner för tillfället. Mm. Men jag tänkte på det när vi har varit gäster i våra poddar. Så har vi liksom ändå halv för skämt, halv för allvar snackat om att vi liksom ska börja umgås privat. Mm. Och jag känner att jag har försökt lite grann. Mm. Slängt ut lite trevare till det. Mm. Men att det inte är det lättaste med dig.
Nej.
Att du liksom, om man säger så här, ska vi ses någon gång? Så är det så här, absolut. Men sen är det inte så att du liksom spontant kommer tillbaka och frågar liksom, ja men vad säger som torsdag? Eller liksom, och även om jag har föreslagit någonting så kanske det är så här att du kanske, jag kan inte just då, men föreslår inget nytt datum.
Nej.
Liksom, att det är lite, det är inte den, det är en, även om du har en podd som heter Mina vännerboken, så är du inte världens lättaste person att bli vän med.
Nej, men det är därför jag har startat den.
Alltså,
eller jag liksom, jag, därför jag fortfarande behöver den.
Mm.
Men
jo, det är ju det sa, alltså det är ju ett lätt sätt att ha kontakt med sina kompisar. Jag kommer ihåg att Mats Jonsson typ det, alltså för han när jag skulle släppa boken Simons 120 dagar så sa han så här, vilket citat som är med i boken också, han sa så här, Simon åker runt i Sverige 120 dagar och bor hos främlingar för att få knulla.
Mm.
Och när jag startade den här podden Arkivsamtal så sa han, Simon startar en podd och som han ger ut varje vecka för att ha kontakt med sina kompisar.
Ja. Ja, men alltså ett problem som jag märker att du inte har, som jag har, är att skilja på jobb och privat.
Du menar att jag har inga problem med att skilja på jobb?
Du kan vara vän med Anton. Jag har ingen komiker. Men mina närmaste vänner är inte komiker.
Aha,
och det säger, det är inte för att de är sämre människor, utan för att då drar jag upp ett vi kanske kan
Men du, jag trodde du var kompis med många komiker.
Jo, kompis är jag, men inte vänner. Mina närmaste vänner är utanför branschen.
Mm-hmm. Är det barndomsvänner då? Eller är det...
Det är också, jag har inte skaffat min äldsta kompis fick jag när jag var 15-16 sådär. Så nästan alla är vuxna ålder. Och det spelar
var
ju in.
Var träffar du dem då, om det inte är humorbranschen? Och varför är du så nära vän med dem om de inte är roliga?
Men nej, men de är
och ifall de är roliga, varför är de inte komiker?
Helvete, vad kul. Jag andra jobb där jag inte har investerat så mycket.
Alltså är det någon slags man skiter inte där man äter inställning du har?
Ja, undermedvetet. Jag vill inte ha det.
Du vill inte ha den inställningen?
Nej, men jag märker ju som du säger att så här, att alltså jag vill också vara mer vänner än vad du och jag är.
Alltså, du vill vara mer vänner. Du vill att vi två ska vara mer vänner än vad vi är.
Ja.
Jo, det vill jag också.
Exakt, men det, alltså, vi har inte kommit så mycket närmare de senaste 2 åren.
Nej, inte jättemycket.
Nej, och det är... Jag känner mig själv så vidare att jag fattar mekanismen. Och det är inte så att det hade, alltså, om man ska återknyta till det här med Erik Sporrong, att så här, det finns en bitterhet mot vad du gör. Det finns inget sånt. Utan jag bara vet så här att jag vet inte varför, men det har varit så länge liksom att du är mer en kollega.
Jo, alltså, och jag har jättemånga. Det finns ju jättemånga liksom som också är kollegor och som man träffar på klubbarna och sånt där. Men jag tänkte så här någon gång att du men då när du pratade om de här skamsköljningarna och sa liksom någonting och sa att ja, men du ville ha min bekräftelse och så här, så tänkte jag men det verkar ju trevligt. Det kan du få. Vi kan bli kompisar liksom. Ja. Och sen gjorde jag ett litet försök, kände jag, men det fastnade inte riktigt.
Nej.
Nej, och
det är ju så här, det är lugnt, vi behöver inte bli närmare heller. Det är bara, jag blev bara lite nyfiken på de här mekanismerna.
Mm.
Så, och det var ju intressant att höra att du, att dina närmaste kompisar inte är komiker.
Mm.
Eller jag vet inte vilka andra branscher du har varit i.
Nej, bara vanliga jobbbranscher där jag inte investerat något hjärta överhuvudtaget.
Okej. Okay, ja. Ja, för det finns ju vissa komiker som är ganska kända, som man märker att de hänger inte i de här komikerkretsarna.
Mm.
Jag förstår inte riktigt det. Alltså jag tycker det är så kul att umgås med andra komiker. Mm. För att fokus ligger så mycket på humorn.
Mm.
Och det är där jag vill lägga min fokus även privat på något sätt.
Ja, just det. Nej, alltså, det är jättekonstigt det där, men det är väl kanske lite alltså så här, för jag är inte så att jag inte, det vet ju du att det är så här, gå och ta en bärs efteråt.
Mm.
Det är det trevligaste jag vet.
Ja, ja, ja.
Alltså det tycker jag alltså, och jag ser ju potentialen i vänskap. Jag ser ju att det är som att det ligger en sån klosch över det.
Mm.
Så att jag förstår ju att det är jag som går miste om saker här. Mm. Men jag tror kanske också en liten...
Jag ska inte tvinga dig till någonting egentligen inte vill.
Men du är en av dem. Alltså, mm. Det finns ju flera som jag hade haft en närmare relation till om inte en av oss var komiker. Så att...
Ja, men jag bara fick intrycket av att du var en del av det här gänget med liksom Klara och Kirsty och de du har poddar med.
Mm.
Alltså, de här... Ja, men Marcus
Tapper och
Jonathan Tengvall. Ja, det var det jag tänkte. Jag tänkte att ni ändå liksom var rätt nära vänner.
Alltså jag vet, alltså vi är, där är personer som vet jättemycket om mig och som jag vet mycket om och som jag kan vända mig till. Men jag tror att vi har sett utan att jobba totalt av de här människorna 10 gånger kanske.
Mm.
Elinor Svensson är bra på att dra igång så här parkhäng och såna där saker. Men annars så alltså, eftersom man ses också så ofta, det kan ju vara en grej så här att,
men det är flytande gränser vad som är jobb och inte. När man är i humorbranschen och man bara går på stan och tramsar, så jag tar ju ofta upp och antecknar skämt liksom.
Just det.
Då blir det ju någon form av jobb. Inte för att man behöver inte alltid skilja på det hela, men...
Nej, men det där satte du... För jag tror... Att nu, jag vill inte att det ska bli en... Alltså, jag har varit utmattad några gånger.
Mm.
Och då märkte jag verkligen att då kunde jag inte fotbollspodda längre. Jag hade en fotbollspodd med Jonte och Marcus som jag nämnde här då. Och det gick inte, för då kunde jag inte ha fotbollen som...
Hade du diagnos på det, alltså utmattningsdepression, eller var det bara...
Alltså jag vet inte hur sånt funkar. Jag var sjukskriven och fick utskrivna böcker jag skulle läsa om medicin och sånt. Men jag vet inte om jag fick någon diagnos.
Jag vet inte om det kallas diagnos eller om det är ett symptom. Eller, jag har ingen aning.
Nej,
men du, det var doktorer inblandade.
Ja, exakt. Och fick så här, gå tillbaka och arbetsträna på mitt gamla jobb där jag var där så här en timme i veckan.
Vilket var ditt gamla jobb?
Jag jobbade på spa i Stockholm. Ja. Vilket också är så här, det var världens lättaste jobb. Men jag fick jobba en timme och sen 2 timmar. Så men,
var det att du hade stressat för mycket då? Eller var det...
Ja, men då var det precis. Alltså att man hade klubb och heltidsjobb och podd. Och allt vad det var. Så här.
Mm. Vilken klubb var det nu ändå hade?
Vi hade Ängelen.
Ja, just det.
Mm. Ja, med Jens Falk och Josefin Sonck. Men, och då märkte jag i alla fall att jag inte kunde fotbollspodda. För då kunde jag inte ha fotbollen som... det tycker jag om att titta på fritiden.
Mm.
Men då blev det jobb.
Ja, ja, ja.
Och lite så är det också att jag förstår att för dig att gå på gatan och spåna skämt eller att träffa Jonas Strandberg och skriva skämt på ett café är gråzon. Men för mig är det nog binärare än så. Alltså. Det kan nog spela in att så här, nu kan jag istället... Jag tror lite så. Att det är ändå jobb då.
Mm.
Även om det inte är betalt.
Ja, okej. Okay. Ja, du skiljer med på det.
Antar det.
Fast du tyckte ändå att jag var bättre på att skilja på jobb och privat.
Så är det.
Ja, fan, men du sa det. Nu kommer vi till den här punkten. Ja, men du sa så här, jag tror du är bättre på att skilja på jobb och privat. Men jag tyckte det lät lite konstigt, men... Strunt samma.
Nu startar jag bråk här. För det minns jag inte. Ja, nej, men det kanske jag sa. Och det kanske jag menade på ett annat sätt. Men det är väldigt mycket att jag tänker högt nu.
Att det kanske egentligen sa att du är bättre på att skilja på jobb och privat.
På ont. I det här fallet då.
Jag har ju liksom tänkt mycket på vänskap och sånt genom mina dagar. Och jag har haft liksom mycket... mycket vänskapsrelationer som har brutits också liksom. Mm. Och som har blivit jobbigt liksom. Att folk som man har stått jättenära som man inte är kompis med längre och har det hänt dig?
Mm, ja, eller det var i alla fall det jag menade när jag sa att man investerar mycket när man skaffar en vän i vuxen ålder. Alltså, det, alltså på så vis att det är likt en relation, att det kommer bli ett uppbrott eller ett, det kommer bli, alltså det, man investerar känslor
det.
Liksom.
Det är ju faktiskt en intressant tanke, för att jag har aldrig liksom varit ihop med någon eller dejtat någon knappt i humor Sverige.
Nej.
Och det är liksom kanske mest bara att det inte har blivit så.
Nej.
Det har inte varit så mycket en medveten strategi. Det har inte varit så att jag varit jättekär i någon men undvikt.
Nej.
Men jag tänker för dem som har haft relationer inom stand-up liksom. Mm. Komiker som hänger mycket på Big Ben. Och sen är de ihop och då tar man alltid risken, om det tar slut så kan det bli väldigt dålig stämning.
Ja.
Och då är det jobbigt att träffa sitt ex varje gång man ska jobba.
Mm.
Eller öva liksom, eller vad man nu gör.
Man försätter också sin omgivning en del att, alltså, i privat sammanhang så väljer man sida, men det gör man ju även i branschen. Om två stycken har ett uppslitande uppbrott,
ja,
så är det svårt att boka båda, eller svårt att, alltså...
Ja, just det, man försätter andra i problem också.
Ja.
Inte för att jag har lidit så mycket av
andra. Nej, men det gör man ju.
Ja, alltså,
jag tycker folk ska köra ändå.
Ja, men du har ju rätt i det då, att en väldigt nära vänskap är ju ganska lik en parrelation.
Mm.
Att om man då är väldigt nära och sen börjar tycka illa om varandra eller hata varandra, så hamnar man nästan i samma situation där.
Mm.
Så då finns det ju liksom en poäng med det, en risk med det.
Mm. Hur?
Jag har inte hamnat i det i humorbranschen.
Nej.
Och det är liksom... eller vad skulle du fråga?
Nej, men vad du har för erfarenhet av det och hur man hanterar det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Alltså de gånger det har hänt så har det varit ganska naturligt att det har inte blivit så att vi har jobbat på samma arbetsplats eller liksom har varit tvungna att ses så mycket. Nej. Det är väl mer kanske om man bor i samma stad och stöter på varandra ibland eller lite samma men jag har varit med om så här, du vet, man har lite samma bekantskapskretsar.
Mm.
Och då blir det ju ett problem om liksom nej, men jag hade någon kompis som skulle ha en födelsedagsfest. Mm. Och han hade liksom hans gamla kompisar hade blivit ovänner. Och då blev det så här, hur ska jag göra nu? Jag vill ha en stor födelsedagsfest, jag vill bjuda båda mina vänner, men jag vet att de hatar varandra.
Ja,
nu, att det kommer inte vara kul ifall de är i samma rum.
Nej.
Liksom. Så sådana problem kan ju dyka upp.
Mm.
Fast det är ju... Det har ju hänt liksom, men det har väl Ja, sen när jag väl har träffat någon kompis som jag liksom har brutit med och sånt, så har det oftast varit inte så stor grej liksom. Man kan ha småpratat lite, så här, vad har du gjort sen sist och ja, hur är läget med dig?
Mm.
Och så har det blivit så här, så går man därifrån. Och någon gång har jag blivit rätt känslosam och liksom börjat gråta efteråt, för att det är så mycket känslor som kommer fram liksom. Mm. Då, så här, ungefär som om man träffar ett ex som man har haft mycket känslor för. Men någon gång har det också känts som liksom så här, träning KBT mot fobi. Att så här, det här var inte så farligt.
Nej.
Så jag har byggt upp en rädsla för det här, eller så här, tänker det här skulle vara skitjobbigt.
Ja, ofta är det ju väldigt skönt ja, när just verkligen KBT, men det vänskapen inte har som relationer har är ju ett men återigen binärt slut. Man säger det är slut.
Ja.
Medan en vänskap kan ju ta slut bara utan att någon säger någonting.
Ja, det är mycket lätt att rinna ut i sanden.
Ja, precis.
Och det går ja, man kan väl ja, det är en annan grej. Det är ju ofta också plus att i traditionella kärleksrelationer så är de ju monogama liksom. Mm. Medan kompisrelationer får man ha andra kompisar vid sidan om.
Ja, precis. Och jag har, när du säger det så har jag väldigt sällan känt svartsjuka i det. Men det är självklart att man ska
känna kompisrelationer.
Ja, att om man har en vän som har jättemycket andra kompisar så finns, eller alltså, på rak arm så är det väldigt svårt att minnas att jag har varit irriterad på det.
Mm.
Har du varit det?
Jag ska fundera på det. Alltså, jag har absolut inte på samma sätt som i kärleksrelationen.
Nej.
Men när jag var liten så kom jag ihåg att min mamma sa att jag var kompismonogam.
Ja.
Eller något i det hållet. För jag hade ofta en bästa kompis åt gången. Liksom.
Ja.
Seriemonogam kanske man skulle sagt idag. men det var liksom flera år då så kunde jag ha en bästa kompis.
Mm.
Och sen så var jag inte så intresserad av att ha andra kompisar, alltså nära kompisar vid sidan om. Nej. Det var någon jag hade liksom, man hängde och man ringde varandra och sådär. Och sen kanske någonting, ja, sen kanske det var någon började någon annan skola och så, och sen, men sen, nej, jag kan inte komma på. Jag har nog aldrig varit så kompis svartsjuk faktiskt.
Nej, just det. Men
jag blev sårad av liksom, när jag var liten var det en kompis som jag märkte att så här, jag ville hänga hela tiden. Och sen märkte jag så att han någon dag liksom inte ville hänga.
Mm.
Och då kände jag mig sårad.
Just det.
Men det var inte svartsjuk att jag tänkte att han vill hänga med den här killen istället.
Nej. Nej, för det är det jag menar att exakt så, att hade det varit så att den vill leka tre så hade det inte gjort lika ont som om någon vill ligga tre liksom.
Nej.
Utan det är bara det som gör ont är att den inte vill leka med en.
Ja, så att säga. Så var det.
Mm. När vi sågs det var inget, ta bort det. Jag vill inte peta i det, kommer jag på. Eller så vill jag det sen. Men på rak arm enda gången som jag har liksom gjort slut med en kompis.
Mm.
Det var när han blåste mig på pengar.
Mm.
Och då blev det ju väldigt lätt när jag såg det hända. Liksom.
Mm. För då var det en gammal kompis då?
Ja, men säg att det är 10 år sedan kanske.
Mm.
Och då blev det så himla lätt att känna jag gör rätt i att inte höra av mig mer.
Ja, ja, ja.
För att det är liksom ett brott nästan.
Jo, det är ju sånt, alltså så här, och om det är en mätbar blåsning.
Ja, exakt.
det är svårare ifall någon, det är mer subtilt svek liksom.
Ja, men för det var det jag tänkte på, så här, när du har brutit med vänner.
Mm.
Har det varit tydligt att gränsen har gått...
Ja, alltså kanske så här nej, det har inte varit så här. Det har nog aldrig varit, jag har nog aldrig sagt till någon kompis nu bryter jag kontakten med jag vill inte ha med dig att göra längre.
Nej.
Så vad jag kan minnas har jag aldrig gjort.
Nej.
Men
har det varit tydligt för dig att här gick gränsen, så här slutar jag höra av mig på samma sätt kanske?
Ja, det har det varit någon gång liksom. Mm. Alltså, men då har det varit saker som har alltså det är inte, då är det mer så här, det här var droppen som fick bägaren att rinna över, så har jag känt.
Mm.
Men det har inte bara varit en gigantisk droppe från ingenstans.
Nej.
Utan då har det varit liksom okej, det här var för jävligt gjort, men vad fan, det kan man väl förlåta.
Just det, just
och sen
det.
Så, ja, det här var ju störigt, det här var jävligt jobbigt. Och, det här, och sen till slut så är det så här, ah, där kom droppen som fick vägarna rinna. Och så kan det vara. Liksom.
Men för det har jag tänkt på med dig, att när nu vet jag inte om du har berättat det i humorsammanhang eller privat. Men, jag vill inte nämna någon namn nödvändigtvis. Men att du kan vara så jävla storsint inför kompisars tillkortakommanden.
Att jag kan vara det?
Ja, ja, så har jag uppfattat det.
Ja, jo, jag tycker jag kan vara det också. Mm. Men det blir ju rätt förmätet att säga det om sig själv.
Ja, men nu, på en rak fråga.
Jo, men jag tycker nog att jag har haft väldigt mycket tålamod med många kompisar. Mm. Och sen så har jag liksom många kompisar. Jag söker mig till strulpellar också i mångt och mycket. Mm. Och även strulpellor ibland. Mm. Att jag har liksom nästan en fetisch eller förbläss för det. Liksom, att det är så här, men Peter Wahlbeck är ju ett exempel. Mm. Eftersom och honom har ju liksom inte så jättemycket problem att prata om offentligt heller.
Nej.
För han, dels så tar han inte in någon form av kritik eller sådär, så att det spelar ingen roll.
Men vad tror du i dig? Är det att du vill du omvända honom? Är det som nej, bad guys?
Nej, det är nog mer att alltså jag tycker att det blir det är ju en intressant person, någon som är lagom gränslös. Mm. Eller
lagom.
Jo, gränslös är också att man inte har några gränser.
Ja, jo,
nej, men jag menar, det är ju intressant med en person som bryter regler, går över gränser och sådär, tycker jag. Då kan man kan dels bli väldigt rolig, man kan bli väldigt intressant, man kan bli oberäknelig på ett positivt sätt, att det är såhär, oj, det här överraskade, det här trodde man inte. Så liksom det är, jag tycker det finns uppenbara lockelser med den typen av personer. Men det finns också uppenbara problem.
Men känner du själv så här, jag kommer kunna hantera det här bättre än många andra. Fattar du vad jag menar? Lite som att bli så här tigerskötare.
Jaha, ja.
Att det är det farligt, men jag kan ändå en del knep.
Det är nog inget faktiskt jag har tänkt på.
För du hade kunnat åka på turné med en kompis.
Vad sa du?
Du hade kunnat åka på turné med en kompis.
Ja.
Alltså det hade ju varit ett alternativ som hade varit, det hade ju varit trevligt också.
Jo, när du tänker på att jag åkte på turné med Peter Wahlberg.
Precis.
Men då var det också lite att han... han föreslår att vi skulle göra några gig ihop. Och det var ju också rätt mycket för att han hade bränt alla broar och sänkt alla skepp med alla andra komiker. Och sen fick han liksom kanske då var han mycket mer känd. Det kanske han fortfarande är, men mycket mer känd än vad jag var. Jag var väl mer i början av min karriär. Han var mer i slutet av sin karriär. Men
det är svårt att definiera vart han befinner sig någonstans.
Ja, det är svårt att säga. Men då var det ju så att jag vann ju, det här har jag skildrat rätt mycket i mina problem avsnitt 2, men att jag vann ju delvis på att åka på turné med någon som var mer etablerad liksom.
Ja.
Och det var ju folk som liksom men även så här statusmässigt, att så här, min mammas kompis, oj, det går bra för Simon nu, jag säger att han är på turné med den här kända komikern liksom. Just det var en bra grej. Och sen så hade jag ju sett honom och tyckt jag tyckte han var rolig sen jag var liten liksom. Så det är ju en gammal ideal på något sätt också.
Men strulpeller och strulpellar,
pellar och pellor,
pellar och pellor som du dras till kanske mer än andra.
Ja.
Det var väl framförallt en, alltså, för det är ju ingen annan som hade åkt på turné med honom i det året.
Kanske inte, jag vet inte.
Nej,
jag tror han frågade Carl Stanley också.
Det var så alltså. Ja.
Men som också var rätt nöjd idag.
Ja.
Men
han tar dem tidigt alltså.
Jag vet inte om han hade med självbevarelsedrift. Han känns mer förnuftig än vad jag gör. Alltså så här, väldigt mest på gott.
Båda av er vann ju på respektive beslut.
Vad sa du?
Båda av er vann säkert, både ekonomiskt och trovärdighetsmässigt, på respektive beslut.
Jag och
Carl
Wahlbeck.
Carl.
Carl. Ja,
men det var nog bra att han sa nej och det var nog bra att du sa ja.
Ja, förmodligen. Ja. Och jag tyckte jag blev väldigt nöjd med sitcom-avsnittet också som bygger på turnén, på händelser på turnén.
Mm. Mm.
Har du tid att stanna kvar för lite Patreon-exklusivt?
Verkligen.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Då tackar vi de ordinarie lyssnarna för att ni har lyssnat på det avsnittet. Och jag tackar dig för att du har varit med och skapat det här avsnittet.
Ja, det är jag som ska tacka.
Ja, på min ära har jag aldrig riktigt förstått i vilka sammanhang man säger och vad det betyder.
Om det var de ord jag sökte så inte jag heller.
Nej. På min ära. Ja. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Robin Berglund.
Fullbordat samtal.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.